Podden presenteras av komplettföretag.se.
France holds the first round of its presidential election, and if you're thinking, well, why should I care about that?
På grund av kriget i Ukraina är inget som det brukar i Frankrike inför det stundande presidentvalet.
French president Emmanuel Macron has been holding talks in Ukraine with president Zelensky.
Men spelar det någon roll att storfavoriten Emmanuel Macron har lagt sin tid på fredsmäkleri istället för den egna valrörelsen?
Emmanuel Macron has tried really since the start of his presidency to court Russia, and so far it hasn't paid off.
På en kvart får du veta vilken fråga som kan avgöra valet och varför Macron väcker så starka och diametralt olika känslor hos fransmännen.
Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. Vive la République!
Det är fredagen den 8 april och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Fanny Hägerstam, om jag säger bakverk om Macron, vad säger du då?
Till alldeles nyligen hade jag nog inte förstått riktigt vad du menade, men jag tror att du refererar till dagen när jag följde honom ute på fältet när han gick in i ett bageri. Macron gjorde ett besök ute i en kuststad som del av sin valkampanj och var i liksom en mindre stad och gick ner för Marknadsgatan med liksom ett stort entourage av nyfikna besökare, men också liksom otroligt mycket journalister och fotografer och sen då hela hans liksom säkerhetsgäng. Och vid ett tillfälle så bestämde sig Macron lite spontant att hoppa in i liksom bageriet där. Och det uppstod liksom mer eller mindre kalabalik. Folk liksom kastade sig mot fönstren in mot bageriet och liksom bankade på de här fönstren. Hela säkerhetsmaskinen med honom in i bageriet. Det liksom hoppade ut en förskräckt dam som måste bli väldigt överrumplad.
Du köper en liten baguette själv.
Presidenten kom in och så hör jag någonstans där i publikhavet, han köper en pain choklad.
Men alltså du, till vardags är du programledare här på Dagens Story, men nu är du utsänd av SVD för att bevaka det franska valet och sveper in här i studion med en liten är av Frankrike. Var befinner vi oss i valrörelsen just nu?
Ja, nu är det på sluttampen. Det är ju nu på söndag då, den 10 april som första valomgången hålls. Så att då kommer det stå klart vilka de två finalisterna blir. Som det ser ut nu är ju det Emmanuel Macron, sittande presidenten, och hans utmanare Marine Le Pen som ligger tvåa just nu. Och då går de vidare. Och från och med söndag så startas, kan man säga, en ny valrörelse som handlar om bara de två. Ibland så kan det ju vara så att ett nytt tema, en ny fråga seglar upp. Eller att det kommer fram några uppgifter som bäddar för något skandalliknande. Alltså det har hänt och då blir det temat för den valrörelsen. Sen avgörs valet den 24 april.
Hur är stämningen i landet?
Den är ovanlig för en presidentvalskampanj i det här skedet. Det brukar ju vara lite av en feberstämning liksom när valet närmar sig. Men som stämningen är lite mer dämpad i år på grund av olika saker. Alltså kriget i Ukraina har ju tagit mycket udden av det här valet och tagit mycket av presidentens tid, den sittande presidenten Emmanuel Macron. Så många beskriver det som en väldigt ovanlig kampanj, mycket märklig presidentvalskampanj i Frankrike.
Vad är det som gör den så ovanlig?
Nej, men det är just det här med att kriget i Ukraina hägrar och upptog väldigt mycket av Emmanuel Macrons tid under en lång tid. Det gick ju ända fram till början av mars till att han då officiellt sa att han skulle ställa upp till omval. Och det här har kritiserats av många och många har ju sagt liksom att han använder kriget i Ukraina och liksom rider på det för att slippa ta kritik för de här 5 åren som gått för honom som president. Och vi har ju också sett det som statsvetarna kallar för flaggeffekten. Alltså nämligen det här att Macrons siffror som låg på ungefär 24%, alltså under februari innan kriget bröt ut, de steg rätt hastigt sen stadigt upp under mars och kom upp till 30%. Och det är ju som jättehög nivå för en kandidat inför första omgången så här.
Varför har han tagit det här ansvaret?
Nej, men det är någonting som är viktigt för honom. Han vill vara en ledare på världsscenen. Han vill att Frankrike ska ta plats i världen. Och ser Frankrike som en central makt inom EU och som ett land som borde ha liksom en ledarroll. Och vi ser ju hur Macron under hela sin mandatperiod har försökt medla i olika konflikter. Han har gett sig in i liksom Mali, Libyen, Libanon och så nu senast med Putin och Zelensky. Och försöker vara den här medlande kraften. Sen har ju inte han kan man inte säga något särskilt tydliga resultat. Det är någonting som man får kritik för ibland. Det vi har sett nu den senaste tiden är ju att Macron också har kritiserats för att ha varit för frånvarande i kampanjen. Alltså medan de andra kandidaterna som han nu tävlar mot, eller om man ska säga, har stått och stampat och liksom väntat på att Macron ska ge sig in i racet, så har han lite varit där ovanför och liksom upptagen med NATO-möte, G7-möte, liksom varit i Bryssel. Och det där är vissa som säger är någonting som han gör för att slippa ta kritik för hur han har styrt landet.
En sen kväll i maj 2017. Emmanuel Macron går i ensamt majestät över Louvrens borggård fram till scenen där han ska hålla sitt allra första tal som president. Strålkastarskenet gör hans skugga lång och reslig. Allting är minutiöst orkestrerat för att ta plats i historieböckerna. Först när han är framme vid scenen spricker han upp i ett leende och möter folkmassans jubel. Han säger att han ska ena landet.
Ils ont exprimé aujourd'hui une colère.
5 år senare har vi resultatet. Visserligen är Macron populär, men han har samtidigt inte fört folket samman utan istället kommit att kallas de rikas president.
Mr. Macron, who is neither left nor right and is generally inoffensive to the entire population, is not super attractive to anyone.
Fackföreningsrörelsen är starkt kritisk till honom. När han ville höja pensionsåldern till 65 år blev det uppror. Protestgruppen De gula västarna rasade mot regeringens förslag om höjda bensinskatter.
Macron démission!
And here they're calling it the moment of truth for the French president. Emmanuel Macron is about to address the nation for the first time in 10 days following 4 straight weeks of violent national unrest driven by the Gilets jaunes.
Och dessutom kritiseras han för att bry sig mer om utrikespolitik än om Frankrike. Men trots detta har Macron inte lagt ner tid på kampanjen i valet, fram tills nu.
Ja, Macron bestämde sig för att ha ett enda stormöte. Och det var ju här nu i lördags, den 2 april. Och det här var någonting som han sa att han ville skulle vara en köttslig grej. Inte liksom ett klassiskt möte. Från hans stab så sa man liksom att Super Bowl, när amerikanska sporteventet, var lite av en referens. Men där snackar vi över 100 miljoner tittare. Det var ju inte riktigt de nivåerna som Macron nådde. Men faktum är att det var ett väldigt ovanligt valmöte. Det hade verkligen auran av ett sportevent. Den här enorma arenan, Europas största inomhusarena, över 30 000 pers. Som enorma tv-skärmar runt om hela salen där liksom löpte videos, liksom bilder från Macrons tid som president. Ibland kom hans röst in så här, som omnipresent i salen, liksom talade ner till alla. Det var en speaker på plats som annars liksom jobbar mycket med sportevenemang just, som mer eller mindre hetsade publiken och liksom fick till och med regeringen att göra vågen faktiskt 2 gånger.
Så fint.
Första gången var det lite motvilligt så där. Jag tror regeringen var lite chockad själv över att behöva göra vågen. Och andra gången var de lite mer med på det. Och sen då Macrons entré på den här arenan som var som en boxare som skulle in i ringen. Han kom liksom in med armarna i luften, mitt i ljuskäglan. Musiken var så här suggestiv stråkmusik med tunga beats som gick liksom i moll. Och så rörde han sig runt i folkmassan en lång stund och med liksom boxningsnäven och hejade på folk. Och sen tog han sig upp då på den här scenen som stod mitt i salen. Som en liksom boxningsring, lite upphöjd.
Men annars kan man lätt få känslan att han inte är en sån köttslig, han har inte varit en sån köttslig ledare. Är det här ett sätt att bli folkligare också, tror du?
Nej, men jag ser det väl som rätt talande för den kampanjen som han har drivit, eller liksom snarare nästan brist på kampanjen han har drivit. Han har kommit in sent och märkt liksom hur siffrorna tickat neråt lite och att det har varit ett problem.
Fransmännen väljer president vart 5:e år och proceduren påminner lite om Melodifestivalen eller slutspelet i valfri bollsport.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Det kan bli så många som 4 tävlingar. Först ut är själva presidentvalet som i år sker den 10 april med 12 tävlande. Om någon av dem får mer än hälften av rösterna så blir det ingen andra chans. Men annars tävlar de 2 toppkandidaterna mot varandra i ytterligare en omgång.
Presidenten kan max sitta i 2 mandatperioder. Efter valet av president väljs de närmare 600 ledamöter som ska ta plats i nationalförsamlingen, det vill säga parlamentet. Och det görs i 2 omgångar. Tanken är att president och regering ska komma från samma parti. Men om de inte gör det, alltså om ett oppositionsparti blir störst i parlamentet, blir det premiärministern som får sköta inrikespolitiken. Presidenten reduceras till någon form av maskot och sköter utrikespolitiken. Men när Macron vann presidentvalet 2017 fick hans parti En Marche också majoritet i parlamentet.
Ja, men som det ser ut nu så, när det gäller opinionsläget, så är det Marine Le Pen, den högerradikala kandidaten från partiet Nationell Samling, som kommer utmana Macron i en annan valomgång. Det ser ut nu som att de 2 kommer gå vidare, de ligger högst. Och hon är ju en av dem som har uttryckt beundran för Putin förut och hans sätt att styra. Det här har inte påverkat henne nämnbart i mätningarna, och det brukar man, eller det har analyserats som att hennes väljare vet att hon har haft kopplingar till Putin. Hon har till exempel fått ett ryskt banklån. 2014 fick hon det, och det har varit allmänt känt. Hon har ju i flera decennier genom sitt parti, som hennes pappa styrde innan henne, velat begränsa invandringen kraftigt till Frankrike. Men nu drivit en valkampanj som mer handlar om plånboksfrågor. Det här med att många fransmän har svårt att få pengarna att räcka till i slutet av månaden. Också de som jobbar. Och det här är någonting som vi ser har gagnat henne väldigt mycket nu på slutet, just för att det är de här frågorna som slår igenom. Så hon har verkligen det som man kallar i Frankrike dynamik, alltså medvind i någon mån just nu.
Mm. Och längst där ute på högerflanken så har vi också Eric Zemmour. Vem är han?
Ja, precis. Han är en för detta journalist, debattör, en väldigt medial figur i Frankrike, som förra året seglade upp väldigt i mätningen i opinionssiffrorna och började bete sig som en presidentvalskandidat innan han ens hade sagt officiellt att han ville kandidera till presidentvalet, och driver ett politiskt projekt där han i princip vill stoppa invandringen till Frankrike. Han är dömd för hets mot folkgrupp. Genom hans väldigt extrema framtoning så har hon normaliserats allt mer, och även om hennes program på pappret fortfarande är i grunden detsamma som det har varit i flera decennier, så framstår hon som mer normal i många ögon.
Till vänster om alla de här, vilken är den starkaste kandidaten där?
Det är Jean-Luc Mélenchon för Vänsterpartiet, kan man säga, motsvarigheten. Han har länge drivit ett projekt som handlar mycket om att liksom göra om Frankrike i grunden. Att ha ett mer horisontellt samhälle eller en horisontell statsstruktur. Han pratar mycket om att den här liksom, folkomröstningen han vill göra om liksom, statens institutioner, och menar att Frankrike idag styrs, och att Macron är ett exempel på det, väldigt vertikalt och väldigt hierarkiskt, och han liksom vill åt en annan politisk kultur.
Och han, den sittande presidenten, är lite av en vattendelare, har jag förstått. Vad säger folk du har träffat?
Ja, men det är han. Han är både älskad och hatad, men väcker just av väldigt starka känslor, stark avsky i vissa läger. Många där säger ju att Macron är en person som föraktar liksom den lilla personen och som inte förstår vanligt folk. Och det är ju, det är ju en kritik som hans läger inledningsvis hade rätt svårt att värja sig från, för att han är ju faktiskt en produkt av eliten, och han är inte en person som har liksom vistats mycket ute i landet eller varit liksom lokalt vald eller borgmästare. Men det är ju å andra sidan någonting som till viss del har ändrats nu när han har styrt i 5 år och varit runt mycket mer.
Nu ser vi honom till och med på pressbilder i myströja, huvtröja.
Precis, det där har blivit väldigt omtalat på sociala medier.
Var det ett sätt att liksom, ja, kanske likna Zelensky också? Han har ju varit ganska t-shirt.
Ja, jag, precis. Det har ju dragits många sådana paralleller. En kritik mot de här bilderna har ju varit att de har varit så uppenbart iscensatta. Från Macrons läger säger man ju att de inte var det. Och fotografen säger det också. Men vi vet ju att Macron har en väldig känsla för kommunikation, och ingenting sker av slumpen.
Och du kommer åka tillbaka igen. Vad har du för planer? Kommer du fortsätta hänga i Macrons fotspår? Eller?
Ja, men eventuellt. Jag har lite oklara planer än så länge, så vi får se. Men ja, jag kommer åka tillbaka.
Tack Fanny för att du kom till Dagens Story.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett Företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen!
Vi som har gjort programmet idag är producent Martina Pierrot, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Klippen i programmet kommer från HBO, BBC, Sky News, New York Times, Reuters, Vice och Le Monde samt låtarna Minor Swing av Django Reinhardt och Beethovens symfoni Hymn till glädjen som också är EU:s officiella hymn.